har hämnden fått en renässans? När staten skärper straffen, pedofiler hängs ut på nätet och Trump och Netanyahu talar om hämnd på sina fiender. Kan det vara moraliskt rätt att hämnas? Det här är Filosofiska rummet, om hämnden har blivit rumsren. Och här i Filosofiska rummet finns författaren Kenneth Hermele som nyligen kom med en bok om judisk hämnd efter förintelsen, den vilda rättvisan. Och Elena Namli som är professor i etik, mycket välkomna.
Tack så mycket.
Vi brukar ju betrakta hämnd som ociviliserat, brutalt, något som för tanken till blodshämnd, maffia, att ta lagen i egna händer och straffa någon för en oförrätt anses inte höra hemma i vårt samhälle. Men kan det ändå vara moraliskt rätt att hämnas, Kenneth? Vad säger du?
Ja, men jag tycker den här beskrivningen du har av hur hämnd brukar betraktas, den är ju helt rimlig. Det är så vi ser på det på väldigt ofta. Men jag tycker att vi har missat det faktum att vanlig rättsskipning också har ett stort element av hämnd. Och att hämnden ingår i det vi brukar kalla då ett oväldigt rättsväsende eller ett modernt rättsväsende eller ett rättssäkert system. Och att hämnden är en av komponenterna som visar hur vi straffar brott, den har med hämnd att göra. Straff har ju många funktioner, men en av dem är att hämnas det brott som har begåtts.
Vi återkommer till det här med straffet och rättsskipningen och hur det hänger ihop med hämnd. Men om man pratar om hämnden, ja, som vi brukar göra ändå, att man tar lagen i egna händer, det är ofta förknippat med våldshandlingar.
Jo, men jag vill gärna komma ifrån lite grann den där synen på att hämnd bara handlar om att ta en pistol och döda någon som man är förbannad på eller som man förbrutit sig mot ens heder eller någonting i den stilen. Det finns ju också, men hämnd är mycket, mycket mer allmänt förekommande tycker jag.
Men du har ju din bok flera exempel på judar som tar en våldsam hämnd på nazismen. Det är judiska soldater till exempel som vid krigsslutet söker upp och dödar nazister. Det är också judar som planerar att döda miljoner tyskar med i dricksvattnet. Var det moraliskt rätt av dem?
De var ju övertygade om att ingen annan skulle hämnas, ingen annan skulle straffa förövarna. Och de hade rätt i det. Straffen för förövarna var väldigt, väldigt få och väldigt, väldigt begränsade, väldigt, väldigt milda. Så de förutsåg, tror jag man kan säga, för det här vi pratar om nu, det är ju den judiska hämnd som tas precis när kriget är slut, alltså efter kriget 45-46, alla de första åren. Och jag tycker att man kan förstå det. Det hade ju varit bättre, tycker jag, och det tyckte nog många av dem också, om någon annan, om rättssystemet hade utkrävt de här straffen. Men eftersom de var övertygade om att rättssystemet inte skulle göra det, och det fick de rätt i, så tog de själva beslutet.
Men var det rätt?
Ja, jag tycker det. Jag tycker att det går att förstå den här drivkraften till att utkräva ett straff. Och de flesta filosofer som har tittat på detta, de som jag har kopplat upp mig mot, de är ju också övertygade om att det vore bättre om samhället tog på sig det här. Men det finns fall när samhället inte gör det. Och då förstår man. Det är den typ av straffutmätning, den typ av hämnd som lättast kan accepteras, säger till exempel Francis Bacon på 1600-talet. Och det är det som har givit mig den där titeln. Det är en vild rättvisa, men det är ändå rättvisa.
Elena, vad säger du?
I många klassiska texter och klassiska kulturer, inklusive den europeiska, har ju hämnd varit en del av rätten, det retributiva rättvisa. Och i Aten till exempel, där var det ju så att den som anklagade också föreslog hur, så att säga, brottslingen skulle bestraffas. Men redan på Platons tid och i Shakespeares texter så tar vi del av att hämnd är också inskriven i mycket tragiska situationer. Så hämnd är ju inte något gott, utan är inbäddat i en situation där människan mer eller mindre inte kan göra någonting som är gott, men ändå måste agera. Och jag tror att det är väldigt viktigt att förstå, för den som menar att det är nödvändigt att hämnas befinner sig i en väldigt speciell situation. Det kanske påminner om krig, för att krig är ju ont. Men i kriget kan ju enskilda människor utföra modiga handlingar. Handlingar som man uppfattar som heroiska. Och samtidigt kan vi ju inte säga att det de gör är gott. Och jag tror att det påminner ju väldigt mycket om hämnd. När människor hämnas eller grupper hämnas så är det aldrig gott. Men i konkreta tragiska situationer som du ser, Kenneth, kan förstås. Men också väldigt tidigt så var det ju de som opponerade sig mot det sättet att svara mot övergrepp och orättvisor.
Så var det ju också förstås. Men det är ju också så att när man pratar om sådana här otroliga övergrepp som folkmord och det som jag har tittat på som har med förintelsen att göra, så är det ju uppenbart att det finns inget rättssystem som på ett rimligt sätt, i alla fall efter min känsla för vad som är rättvisa straff, kan straffa förövarna. Hur ska man straffa någon som är ansvarig eller medskyldig till mord på hundratusentals människor, hundratusentals judar? Och Hannah Arendt sa ju redan det 1945, ja men det går inte, vi klarar inte av det. Men hämnarna, och då är liksom tillbaka till din fråga här, hämnarna har ett svar på det. De gör så gott de kan när ingen annan vill.
Så du menar att det är bättre ändå än rättvisan? För rättvisan klarar ändå inte av den typen av...
Rättvisan har ju väldigt svårt att hantera den där. Mm. Och precis som Helena säger så har ju filosofer och gudar och alla möjliga typer av tankesystem brottats med den här frågan. Hur ska man ha ett system som ställer straff och brott i något sorts rimlig förhållande till varandra. Och där finns det inget slutgiltigt svar vad som är rätt och fel, utan vi håller på att förhandla detta som samhälle och som kulturer hela tiden och har gjort så i tusentals år.
Helena, om vi tar det här konkreta fallet då med judar som hämnades på nazister direkt efter förintelsen genom att döda dem. Är det moraliskt rätt?
Moralen är ju ett system som ser till att vi kan samexistera. Så att det är också därför som vi i våra samhälle vill verkligen framföra att hämnden är inte vägen att gå. Problemet med hämnden är att den slutar inte våldsspiral, den fortsätter. Men den person som antingen själv utsatts för ofantliga, obegripliga övergrepp, den person är ju inte i positionen att döma den heller. Och det är det som gör att man till exempel ofta säger att låt Gud döma. Så när människor utsätts för de övergrepp så blir ju deras värld annorlunda. Och när de upplever att de inte har något val så tror jag att vi måste jobba på två sätt. Och det har ju också mycket riktigt som du framhåller i din bok, Kenneth, att man ofta hittar vägrar att inte döma de som hämnas. För att man, även rätten erkänner att de befinner sig i en väldigt speciell situation. Men jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga att normalisera hämnd. Också eftersom det alltid exploateras politiskt. Så även om enskilda personer gör något som från deras position är nödvändigt eller heroiskt, så brukar det inte dröja tills det exploateras av andra och man ökar på våldsspiralen.
Att det finns en våldsspiral, så brukar man ju betrakta den här typen av hämnd i klansamhället eller i maffian. Men när det gäller den här hämnden som jag har tittat på, alltså den judiska hämnden efter förintelsen, så blir det inte en våldsspiral utav det, utan det blir ett sorts utbrott utav bestraffning utav några utav förintelsens förövare. Och det är ganska så kort i tiden och det är ganska så begränsat i antal. Både av de som hämnas, de judar som hämnas, och av de som de hämnas på. Och sedan så går det över i andra former utav hämnd som judar då utkräver. Som delvis går via rättsväsendet, men som också går genom att man försöker förändra lagar. Man skapar retroaktivt en ny rättsordning. Det är också hämnd. Men den tar ju en annan form. Då försöker man ju få in det som vi accepterar som ett civiliserat sätt att hantera brott. Då försöker man ju få in den här typen av brott. Preskriptionstiden är en sådan fråga. Hur länge ska en människa som har begått folkmord kunna hållas ansvarig?
Varför har hämnden blivit något fult i vårt samhälle då? Om det var det mer accepterat tidigare genom historien?
Nej, men jag tror att det har att göra med att hela utvecklingen utav våld i våra samhällen har gått från att ha varit oreglerat eller olika grupper till att det blivit ett statligt monopol, och att det statliga våldsmonopolet fördömer att andra utkräver rättvisa, att andra tar straffar, att andra tar hämnd. Det ska samhället göra. Det är därför jag säger att en del av det här sättet vi har att straffa har hämndaspekter. Men det ska vara staten, det ska vara samhället. Det får inte vara någon grupp som ska göra detta. Och jag tycker också att det är bättre. Jag tycker det är mer rättssäkert. Men mitt fall är ju då där samhället inte möter det behovet som vi har av att utkräva ansvar.
Och jag vill ju mena att vi har gått från en föreställning, nu menar jag inte något linjärt, att vi har gått vidare och blivit bra, men jag menar att vi har ändå resurser idag att tänka rätten på ett annat sätt. Och det innebär ju också medvetenhet om att det finns ju brott som det inte går att kompensera för. Och det handlar inte bara om folkmord och sådana här uppenbart enorma övergrepp, utan mord, våldtäkt, grova misshandel, när och hur kan de kompenseras? Jag tror att den insikten finns, och det menar jag präglar ett annat sätt att tänka på, där man säger att det kan inte kompenseras. Det vi istället gör är att vi säger att hela vårt samhälle bygger på att vissa saker inte får göras mot människor. Och när någon eller några begår så pass grova övergrepp, då är det inte längre frågan om relation mellan förövaren och de som faktiskt utsätts, utan då går ju staten, samhället, in och säger att nu är detta brott mot hela samhällsordningen. Det kompenserar inte för den utsatte personen, men det markerar tydligt att här finns det någonting som skadar hela samhället, och det är det vi tar hand om. Jag tror att det är mycket bra sätt att tänka för oss i samhället, som vi verkligen behöver värna om, och inte längta till den här modellen som är helt orealistiskt, att vi skulle kunna tolka rättvisa i termer att vi alltid ska, så att säga, kompensera. För att vi lever i en värld där orättvisor är många, tragiska situationer är många. Det går inte att kompensera för vissa typer av övergrepp. Och det är därför som det är så tidigt att poeter och författare skriver att det lämnar vi åt Gud. Och det är ett metaforiskt sätt att uttrycka den här insikten.
Jag skulle fråga, bara ta upp ett fall som blev väldigt uppmärksammat. Det var en chef för ett sjukförsäkringsföretag i USA som sköts till döds. Och det var ju många då som såg det här som en hämnd för ett bristfälligt sjukförsäkringssystem och applåderade då gärningsmannen. Kan det vara moraliskt rätt att hämnas på en person för ett system, för att straffa ett system?
Nej, alltså de här judiska hämnarna som jag har tittat på, de hämnas ju på människor som har begått brott själva, som själva har varit det. Men de är ju en del utav ett system, och en utav de nymodigheter som Nürnbergrättegångarna kom fram till, alltså 1945 och några år framåt, det var ju att bara det faktum att du tillhör några utav nazisternas toppinstitutioner, topporgan, SS och Gestapo och militärledningen och regeringen, gör dig kriminell. Du är kriminell i kraft av det. Det säger inte vilket straff du ska få, för det säger inte vilka kriminella handlingar du har gått, men du är en kriminell därför att du ingår i en kriminell organisation. Det är ju ett väldigt starkt formulering utan någon sorts kollektivt ansvar.
Det är ju lite människor. Av ett system då.
Ja, då är de ett system. Men vilket straff de ska få beror inte på att de är en del av systemet, som kanske den här försäkringsdirektören då skulle kunna anses ha varit, utan på vad de sen har gjort. Så på det sättet är det ju lite mer rättssäkert att straffet utdöms i förhållande till de handlingar de har gjort.
Om vi går tillbaka till den här frågan då, om det kan vara moraliskt rätt att straffa en person för att hämnas ett system som man kanske inte kommer åt då, som enskild, men upplever sig ha blivit misshandlad av.
Nu talar ju Kenneth om väldigt speciell kontext då, och det är väl rimligt att vi pratar om. Men jag tänker mig också att det exempel som du tar upp, där tycker jag att svaret är definitivt nej. Och det hör ihop med att det är egentligen terrorismens ideologi. För att terror kan ju vara av olika slag. Terrorister kan ju stå för riktigt bra saker. Nelson Mandela var ju terrorist ett tag innan han blev hjälte. Så detta sagt, så finns det ju komponent i terrorideologi som går ut just precis på detta. Att här finns det ju grova orättvisor och människor på olika sätt är del av dessa orättvisor. Och de borde vara medvetna om dem, de borde agera. Och det kan ju vara rätt. Men sen tar man nästa steg och utövar terror för att så att säga väcka detta medvetenhet, markera någonting. Och där tror jag att vi har alla skäl att säga nej till det sättet att resonera på. Även om man i olika situationer kan förstå de människor som tar till sig sånt agerande. Men jag tycker att vi ska vara väldigt noga med att inte legitimera terrorismens ideologi.
Det här det filosofiska rummet om hämnden har blivit rumsren med etikprofessorn Elena Namli och författaren Kenneth Hermele. Finns det då en god hämnd? Den mest kända nazistjägaren Simon Wiesenthal, som själv satt flera år i koncentrationsläger, uppmanade judar att inte ta lagen i egna händer och hämnas, trots att många nazister gick fria efter kriget. Om vi judar vill bli accepterade av samhället igen, då måste vi följa samhällets regelverk, sa Simon Wiesenthal, som ägnade resten av sitt liv åt att spåra nazister för att de skulle ställas inför rätta. Han kallade sina memoarer rättvisa, inte hämnd. Kenneth Hermele ägnade sig Wiesenthal åt rättvisa, inte åt hämnd.
Han ägnade sig åt rättvisa och han, precis som du sa, så försökte han ju använda det legala juridiska systemet för att ställa nazister till svar under hela sitt liv. Men jag kan inte tro på hans försäkran där om att han inte är ute efter att hämnas. En människa som ägnar 60 år ungefär av sitt liv till att bara jaga nazister och inte gör någonting annat för att avslöja dem och för att straffa dem antingen på det sättet som han vill, nämligen för ställa dem inför rätta, eller genom bara att de hamnar i offentligheten, att det avslöjas vad de har gjort, att deras familjer, att deras barn, att deras grannar får reda på vilka kriminella människor det är. Det är ju också ett sätt, en hämnd som han utför. Men han är ju, precis som vi pratade om inledningsvis här, han är ju upptagen av det här att hämnd är fult. Och när han kallar sina memoarer precis som rättvisa, inte hämnd, så tänker jag, mig lurar han inte.
Vad säger du, Elena? Är det hämnd?
Jag är nog benägen att tro på Simon Wiesenthal. Jag kan tänka mig att han inte förlåtit, att han djupt hatat, men samtidigt söker möjlighet att göra rättvisa så långt det går för en människa och för samhället. Och det var ju väldigt viktigt arbete som riktades mot flera länder, inklusive Tyskland, där man verkligen ville återställa rättvisa i rätt system. Inte rättvisa i förhållande till det som har varit, men i rätt system. För att i Tyskland fortsatte ju de domare som faktiskt suttit i nazidomstolar. Och Simon Wiesenthal bidrog ju väsentligt till det här arbetet genom rättssystemet, så... Till exempel, jag är ju väldigt imponerad av en annan bok av Simon Wiesenthal som är rätt så känd, Solrosen, där han just berättar om hur omöjligt det är för en person som han att förlåta. Och hur djupt hatet och vägran att acceptera nazistiska, i hans fall, förövare som människor, hur djupt det är. Men det är inte detsamma som hämnd.
Vad är skillnaden egentligen här då, när ni pratar? Vad är den här hämndaspekten som du tänker?
Hämnden handlar om att du vill skada. Motiv kan ju fortfarande olika, men man är ute efter straff och skada.
Men jag tycker, Elin, att rättvisa måste ju innebära, om man pratar om att det är rättvisa jag vill ha, så finns det någon typ av antaganden om att den som ställs inför domaren eller inför domstolen är oskyldig tills motsatsen är bevisad. Så var det inte för Wiesenthal. Han var ju övertygad om att de här människorna var extremt kriminella och extremt människor som han ju hatade och avskydde. Av goda skäl, personliga och andra. Och han var ju en av dem som bidrog väldigt mycket till att den tyska preskriptionslagen hävdes. Så att han ändrar ju den juridiska grunden för att straffa nazister. Det är ju ett sätt att använda rättssystemet så att man kan ställa dem inför rätta. Och det vill ju alla hämnare, alla judiska hämnare vill det. Men de var ju också övertygade om att det inte skedde. Och det Wiesenthal gör, det är ju att han hoppas på rättssystemet och så tänker han och berättar om det också. Och i Solrosen, den här boken du nämnde, som är ju, jag håller med dig om, den är egentligen mycket intressantare än hans memoarer på det sättet, att den ställer frågan om förlåtelse. Och där är han ju stenhård, han förlåter inte. Men hämnas han? Jag tycker att det är det han gör.
Men menar du då, om vi talar om att hämnd innehåller att man vill skada någon, precis. Innebär det då att du menar att ett fängelsestraff till exempel ska ses som att man skadar någon?
Det har, ja, absolut. Det har ju ett element utav det. Vi sätter ju folk i fängelse av olika skäl. Ett för att skydda samhället, men vi sätter det också för att straffa de som har begått någonting. Och när vi pratar om att olika kriminella handlingar har ett straffvärde, så är ju det en sorts syn på hur allvarligt är det här brottet. Och då är det hämnd för mig.
En liten kommentar vad gäller Simon Wiesenthals liksom, att han inte tror att de förövare är oskyldiga. Men i rättssystem kan ju visst en aktör tycka det. Rättssystem bygger på att vi har åklagare, vi har advokater, vi har domare. Och det är inför domare som man inte kan bli dömd. Men den som åklagar, den kan ju vara övertygad att någon är brottsling. Det rättssystem vi har idag har ju resurser. Alla behöver inte tycka att någon är oskyldig, utan det väsentliga är den som dömer behöver belägg. Och det är också ett sätt för ett system att verkligen erkänna olika perspektiv.
Håller du med om att fängelse är ett slags straff, att man ändå vill skada den personen, att det finns ett element av hämnd i rättsskipningen?
Låt oss bara tänka att rättssystem är ju produkt av politik. Så rättssystem är ju det vi politiskt bestämmer oss över. Och de förändras över tid. Då är jag ju själv försvarare av det rättssystem som vi idag fortfarande har, men som jag menar håller på kanske förändras något. Men det rättssystem vi har nu bygger egentligen inte på att påföljd är straff, utan påföljd är just påföljd. Och ju grövre brott är, desto viktigare är att det är just inte mellan den som utsattes för övergrepp och förövaren, utan det är staten som går in, och det staten återställer, det är respekt för lagen, respekt för de regler som gäller för oss allihopa. Men jag tror att vi behöver verkligen tänka på att rättssystem ska ju försäkra att vi kan leva tillsammans längre tid. Och därför så finns det ju också starka inslag att i samband med alla brott vill vi ju också återinföra den som begått brott tillbaka till samhället. Och det gör man inte genom straff, utan det gör man genom rehabilitering.
Kenneth, du vill ju i din bok vidga hämndbegreppet, som du också har berättat om här, att det inte handlar om bara den här klassiska hämnden, utan du tar ju upp, förutom det här att gå via rättssystemet, så tar du också upp att bygga upp Israel kunde ses som en hämnd, föda judiska barn. Varför vill du kalla det här hämnd också? Varför vill du göra hämnd till ett vidare begrepp?
Jag tycker det blir intressantare om man ser hämnd som mera och mera mångfacetterat än bara en person med en pistol eller en kniv i sin hand.
Men varför förklarar det någonting, tycker du?
Ja, det gör det, därför att hela den här diskussionen om hur man ska hantera förövarna som judar förde under kriget, men även efteråt, eller framförallt efteråt, där fanns ju den här frågan om vad är det bästa sättet att straffa nazisterna på. Är inte det, sa en många fler än de som var fysiska hämnare, och många fler än de som gick in i det juridiska systemet, och många fler än de som blev nazistjägare som Simon Wiesenthal, de sa att leva vidare, det är vårt bästa sätt att hämnas på Hitler. Vi ska föda många judiska barn, vi ska etablera en judisk stat, översvämma de tyska städerna efter kriget med judar som var förbjudna att vara där under Hitler. Det är vårt sätt att hämnas, det är vårt sätt att straffa dem. Och det kallar jag för den snälla hämnden, och den finns ju, den är mycket mer spridd, den är våldsamma, men också mycket mer spridd än den juridiska hämnden.
Vad säger du, Elena, om den snälla hämnden? Är det hämnd? Är det en bra hämnd?
Jag tror att det är framförallt ett väldigt bra sätt att sätta stopp för hämnandet. och göra någonting annat. Och vad ska vi säga, fylla kanske känsla med ett annat innebörd. Och om ordet hämnd hjälper så ska inte jag opponera mig. Men då är det inte hämnd, utan det är ett sätt att reclaima sin värdighet. Visa något för de som gör det övergrepp. För att här handlar det inte om att skada dem, utan här handlar det om att man tar rummet, att man tar livet. Och det bejakar ju vi. Och är det så att man i någon kontext behöver kalla det för hämnd för att just gå vidare, så skulle inte jag opponera det. Men jag skulle inte kalla det för hämnd.
Ett skäl att hämnas sägs ju vara då att det ger offret upprättelse. Håller ni med om att den mekanismen finns där, eller är det tvärtom så, som ju också sägs, att man sänker sig till förövarens nivå?
Det är ju många av hämnarna själva som säger det, att det var det sättet som gjorde att jag kunde börja leva igen. Jag var så upptagen av att jag måste straffa förövarna, jag måste liksom visa mig, jag måste... Jean Amélie, en judisk österrikisk filosof och författare, säger att han blev människa, förstod han igen. Jag blev jag för mig själv, säger han, när jag slog en fångvaktare i Auschwitz på käften, trots att han var mycket starkare, fångvaktaren, än vad Amery själv var. Det fysiska våldet återupprättar honom, så filosoferar han. Och det säger många av de judiska hämnarna, att det är det som liksom, de var liksom tvungna att göra det här. Sen kanske de ägnar sig åt den andra formen, den snälla hämnden. Många av dem i till exempel i den judiska brigaden i norra Italien, de 5000 judiska soldaterna där, de åker tillbaka till Palestina. De kommer från Palestina, de åker tillbaka till Palestina, och sen så bygger de den judiska staten. Så de fortsätter ju på det sättet att återta sina liv, men för dem är det ett sätt att återerövra sin mänsklighet. Och det är inte så att det blir en Helena, du pratade förut om den här spiralen som man ju ofta pratar om. Det är inte så att det blir en spiral, utan de hämnas och sen övergår de till någonting annat.
Om man ger igen så kan det ju handla om så många andra saker än enbart hämnd. För att motstånd till exempel är ju ett känt fenomen. Och motstånd kan ju innebära våld. Det kan också vara tragiskt. Men jag menar att det finns ju nyanser här, skillnader. Och det är förstås omöjligt att säga huruvida människor uppfattar erfarenhet av hämnd som någonting som gör att de kan leva sina liv vidare. Eller att de har att de förstärker erfarenhet. Jag tror att det varierar. Vi har ju en sån klassiker som Greve av Monte Cristo. Och där tecknar ju Dumas så att hela livet präglas ju som framgångsrik hämnd som greven gör. Så blir han ju inte särskilt återställd efter sina handlingar. Och jag tror att det är samma berättelse som vi har hos Shakespeare, hos Tolstoj. Men som jag sa tidigare, situation kan ju i grunden vara så tragiskt att människan kan ju ingenting göra som gör detta till något gott.
Ofta sägs ju att man måste förlåta för att kunna gå vidare, både som individ och som samhälle, där vi måste leva tillsammans. Men ni tycker ju båda att det här är en problematisk idé.
Förlåtelse?
Varför? Ja, att man måste förlåta.
Ja, om man säger som du att man måste förlåta, så ligger det där måstet bara till tvång. Och så var det för många människor som hade varit utsatta för fruktansvärda begrepp under apartheidsystemet i Rwanda, som kände att de var tvungna, att det förväntades av dem att förlåtas, att de skulle förlåta. Och så tror jag många judar också kände, och det är därför den här boken som Helena nämnde av Simon Wiesenthal, som heter Solrosen, att, som är så intressant och som många människor förhåller sig till. Och jag tycker att Wiesenthal säger så, jag tycker att jag kan hitta det hos Primo Levi, jag hittade det hos Jean Améry, människor som varit utsatta för den här typen av övergrepp. De kan gå vidare i sina liv, men de vill inte förlåta. De anser inte att det är det handlar om. De vill inte glömma och de vill inte dra ett streck över det. De vill inte vända blad. De vill försöka förstå vad det var som hände dem och vad det är och varför människor gjorde som de gjorde mot dem.
Jag tror att förlåtelse är ju ett mäktigt ideal. Och när vi förlåter så gör vi något mycket bra och gott. Och vi förlåter ofta och vi bör förlåta. Men jag håller precis med om att kräva av någon annan att den ska förlåta någonting är annorlunda. En annan sak som vi behöver tänka på det är att ibland är det omöjligt att förlåta eftersom den som utsatts för övergrepp inte finns. Och då tänker man sig att någon annan ska förlåta någonting som man inte själv utsatts för.
Mm.
Och här kan jag väl säga som teolog att det finns ju också postkristna idéer. För att det är ju kristen tanke att förlåtelse är så att säga grunddygd som du behöver utöva, som är verkligen du bör förlåta i Kristi efterföljd. Och det har ju inte minst många judiska och muslimska tänkare och aktivister och politiker framhållit som en omöjlighet i många sammanhang. Tänk till exempel försoningsprocesser i Sydafrika eller i Bosnien. Och där, till exempel i Sydafrika, så anammade man ju till att börja med den här kristna modellen. Att man hade sanningskommissioner där man ville verkligen folk att förlåta. Men ganska tidigt i de här processerna märkte man att det människor vi egentligen behöver är rättvisa. De kan inte förlåta, men de ställer upp på att leva vidare tillsammans, och då behöver man rättvisa. En annan sak som är viktigt är att efter stora övergrepp så är det så att man behöver generationsskifte innan man kan på riktigt gå vidare. Och då behöver man ofta en tid där människor inte behöver förlåta, men där man jobbar med rättvisa processer och återställa rättvisa system. Kompensationer, trygghet, garantier för att inte våld blåser upp. Och då får man ju helt enkelt ha tålamod att människor kan leva vid sidan av varandra utan att förlåta.
Säger Elena Namli som är professor i etik i filosofiska rummet. Författaren Kenneth Hermele finns här också, och nu frågar vi oss om hämnden har blivit rumsren. Efter Hamas 7 oktober-attack skrev Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på X: "Vi kommer kraftfullt hämnas denna mörka dag." Och sen inleddes bombningarna av Hamas och Gaza. Trump har sagt att han ska hämnas på sina fiender. I Sverige har gängkriminalitetens hämndspiral lett till att staten har skärpt straffen. Och pedofiler hängs ut på nätet av Dumpen. Börjar hämnden bli rumsren? Elena, vad säger du? Är hämnden mer accepterad idag?
Nej, men det finns starka röster och starka aktörer som får oproportionellt mycket utrymme, som skulle vilja rehabilitera hämnd som politiskt medel. Och jag tror att vi har alla skäl att stå emot och värna andra sätt att framförallt hantera internationell politik, relation mellan grupper, men också våra egna rättssystem. Jag tror inte alls att vi vill, vad ska vi säga, återuppta mekanismer som går ut på att man går på vedergällning. För att här är det ju framförallt risken att stater och politiska aktörer börjar exploatera människors rättmätiga indignation i sina egna syfte.
Kan du ge lite exempel?
Nej, men det är lite grann som min parallell till krig. Att om vi tänker oss krig, i krig uppträder ju många människor självuppoffrande. De agerar som patrioter. De vill skydda sina egna. De kan ju uppvisa enorm mänsklighet i kriget. Samtidigt som krig är ondskan. De fortfarande begår ju onda handlingar. Man mördar, man bombar. Och här exploaterar man ofta just till exempel patriotism för att begå onda handlingar.
Var ser du de här rörelserna idag som du talar om? Det finns krafter som får stort utrymme med tal om hämnd och liknande.
Men jag tänker till exempel olika former av nationalism idag, etnonationalism, där man tänker sig att nej, vi vill inte ha det här mesiga, moderna, rätt rätten, utan vi ska försvara oss. Och då tänker man att det finns ju någon som man griper, och man vill se människor och grupper som står mot varandra, som inte lever i ett och samma samhälle, utan som konfrontatoriska. Och det går inte att prata med dem, det går inte att hjälpa folk, det går inte att jobba bort segregation, utan det är hårda tag, det är hårda straff, vi är varandras fiender. Och jag hade ju inte trott att det här skulle på så kort tid komma tillbaka i ett samhälle som svensk. Och då tror jag att vi måste jobba med det och förstå att människor är som de är. Vi kommer att göra fel. Av olika skäl kommer människor begå brott. Men den dagen som vi ser varandra som fiende, så har vi öppnat Pandorasken. Jag kanske får framhöra en hälsning. Jag var tillsammans med mina kollegor och vi ordnade en mycket intressant konferens om just försoning i Sarajevo. Där vi hade flera kollegor från fredsrörelse kvinnor i forna Jugoslavien och nuvarande länder. Och de har ju varit fredsaktivister före kriget, under kriget och idag. Och när vi avrundade konferensen, då sa de till oss: kan inte ni hälsa hemma i Sverige att tala inte illa om varandra. Beskriv inte varandra som fiender. Och det är det som jag menar kommer tillbaka i diskursen, där människors, så att säga, berättigade indignation exploateras omedelbart för att peka ut de andra som fiender.
Vad säger du, Kenneth, om hämndens plats?
Jag håller med om att hämnden har blivit, att det är någon sorts renässans för hämndtänkandet. Jag är lika oroad över den utvecklingen som Elena och tycker att det är hemskt. Men hela den här diskussionen i Sverige och även på andra, men i Sverige om sänkt straff, ålder, hårdare straff. För mig är det bara hämnden som talar. Det finns ingen tanke om att rehabilitera människor eller att förebygga brott. Så att det är ju verkligen bara hämnd. Men jag tycker att det här, när du nämner hur stater hämnas, så är det ju en väldigt intressant glidning, tycker jag, i hämndens funktionssätt och vad hämnden gör. Därför att när individer och kanske grupper utav individer hämnas, så är det ganska så målinriktat. Det är en person eller kanske flera människor som har begått brott som straffas i såna här hämndaktioner. När stater hämnas, så blir det otroligt mycket större och otroligt mycket mera civila offer som verkligen inte kan anses ansvariga för det som man då, den ondska som finns i krig. Och det, vi kan se detta, de brittiska bombningarna av Tyskland, vi kan se det på de amerikanska härningarna över japanska städer, och vi kan se detta som hela tiden kläs in i någonting annat. Men här är ju en väldigt intressant glidning som har kommit när du hänvisar till Trump som börjar prata om hämnd, och när du hänvisar till Netanyahu. Efter 9/11, när George Bush körde igång sin hämndaktion för det som hade inträffat, så sa han, det precis som Simon Wiesenthal: vi söker inte hämnd, vi söker rättvisa. Trump säger inte det. Netanyahu säger inte det. Utan där hade ju verkligen skett någonting i acceptansen för våldet, för det brutala, våldsamma hämnden. Och när stater gör det, och vi kan se detta i Israel nu väldigt tydligt, tycker jag, efter den 7 oktober, hur den israeliska hämnden, relationen mellan det som ibland kallas lite missvisande oavsiktliga offer, collateral damage, och de som man skulle då vilja straffa i någon sorts rimlig hämndaktion, om man ska kalla det för det, den har ju bara slagits i spillror. Nu är det enorma siffror, och det var det i slutet av andra världskriget också.
Kenneth, jag får ju ändå, när jag läser din bok och när vi lyssnar så här, får jag ändå känslan att du vill liksom återupprätta hämnden lite.
Nej, jag vill inte återupprätta hämnden. Jag vill att vi ska se att hämnd är en del av vår rättsordning, och att alla acceptabla rättsordningar försöker hantera den här relationen mellan brottet och straffet, och det har vi som sagt gjort i tusentals år, och vi fortsätter att försöka hitta någonting där, och jag tror att om man inte inser att en del utav det straff vi tycker att brottsliga handlingar ska mötas med också har en hämnddimension, en del utav det, inte bara, men en del utav det, så kommer medborgarna inte att acceptera det system vi har och därför kräva det som brukar heta hårdare tag, det vill säga längre straff, mera hämnd kan man säga, och låta det gå ner i åldrarna också. Straffa barn.
Finns det något positivt att hämta ur hämnd, Elena?
Nej, utan det är inbäddat i tragiska orättvisor. Och jag tänker mig att det rättvisa system gör, det är att man söker själva källan till grundorättvisa och går på det. Och det är därför som jag menar att när rättssystem, när samhället tar över, då är det inte för att man hämnas, utan att man går på grunden i detta och ger människor ett budskap. Vi hanterar det. Du behöver inte hämnas. Men det är inte det alternativa hämnd, utan det är någonting annat. Och då är det inte retributiv rättvisa enbart, utan man söker källa till exempel orättvist rättssystem.
Retributiv rättvisa, det är...
Det är när vi
förklarar det bara.
Retributiv rättvisa, det är... För att rättvisa har ju förstås olika modeller. Vi kan ju tala om rättvisa som jämlikhet, som stabilt samhällskontrakt. Men retributiv rättvisa, det är när det blir påföljd för det du gör, att man så att säga återgäller för det som varit, och det är en del av rättvisa processen, men det är inte hela rättvisan, och så som vi tänker oss idag så skulle nog inte jag säga att staten så att säga utövar hämnd, utan staten agerar för att hämnd inte behöver aktualiseras, men orättvisan ska fortfarande adresseras.
Finns det något positivt, skulle du säga, du som har studerat hämnden, Kenneth?
Ja, jag tycker att det finns något positivt i den meningen att hämnare också påverkar rättsordningen. Att det faktum att man tar bort preskriptionstiden för folkmord är ett resultat av att bland annat judiska hämnare har argumenterat för att vi kan inte sluta att förfölja de nazistiska förövarna. Det faktum att vi har internationella brottmålsdomstolen är ett resultat av att judiska hämnare och andra har sagt att vi behöver en ny rättsordning där den här typen av brott kan ställa, där människor kan ställas till svars för det. Det hade vi inte haft om vi inte hade haft den här drivkraften som hämnare bidrar med. Så att det finns saker som påverkar vår rättsordning i positiv mening tack vare att det finns några människor som inte säger att okej, vi vänder blad, låt oss bara gå vidare.
Nu undrar jag vad ni har mer för tips på ögonöppnande och tankestimulerande upplevelser, en bok, film eller annat. Elena, vad har du med dig?
Då vill jag tipsa om Lev Tolstojs korta roman Hadji Murat. Jag tror att många lyssnare inte läst den boken. Den är genialisk berättelse om hur omöjligt det är för människan att göra gott i krig.
Och jag föreslår en tv-serie som heter Tyska huset, Das Deutsche Haus, som handlar om en av de rättegångar som kom väldigt sent under den här processen 1964 i Frankfurt, brukar kallas för Auschwitz-rättegången, och som var en av de anledningarna till att den tyska lagen sen när det gäller preskription ändrades efter detta.
Kan instämma i den rekommendationen, bara SVT Play ligger den på om man vill titta. Tack så jättemycket för att ni var med.
Tack så mycket.
Tack.
Filosofiska rummet om hämnd är slut. Kenneth Hermele, som är författare och har skrivit boken Den vilda rättvisan om judisk hämnd efter förintelsen, har ni hört tillsammans med Elena Namli, som är professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Producent var Marie Liljedahl och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Om 2 veckor, då handlar det om känslornas dominans idag. Och för att få veta när det kommer ett nytt avsnitt, ja, då letar du upp Filosofiska rummet i appen Sveriges Radio Play och trycker på hjärtat, så följer oss. Och glöm inte att det finns en massa gamla Filosofiska rummet som är aktuella nu också. Om geopolitik, fascism, en rättvis fred, hoppets filosofi. In i appen och kolla. Vi hörs!